Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Är det dags att tappa upp ett badkar med vatten nu igen?
Vad gör Joe Biden för fel egentligen?
Vem ska jag gifta mig med för att kunna leva så länge som det går?
Och har Expressen Kultur förklarat krig mot finkulturen?
Terminen är igång, Bella.
Ja, på hemmafronten är det väldigt lugnt. På världsfronten är det inte lugnt. Och inte i Stockholms Sverigefronten heller.
Nej, jag måste säga att det är väl framförallt på Sälenfronten som det är väldigt mycket just nu. Men det är ju för att det pågår en... folk frågar mig, så här, vad är det som händer? Varför står det att det är krig i tidningen varje dag? Nej, nej, men det är bara för att alla är på konferens i Sälen och alla journalister högt upp den förvaka en massa militärer då för en gångs skull. Det här är liksom deras det är deras award season nu.
Och slänger iväg en golden
cup. Om man skummar tidningen så kan det ju se ut som att Sverige är under väpnad.
Och liksom, det är det som jag blir så irriterad över. Jag blir så irriterad över att folk läser typ på Omni så kan man få så här fem raders typ ingress och sen måste man klicka sig vidare och det är ingen som gör. Därför jag inte gillar den typen av Omni-kanon. Men nu använder jag Threads och är superaktiv. Och där är folk också dumma och skriver att det blir krig. Och det är som att folk tror att det har hänt något nytt.
Det kommer så här stötvis. Var tredje år så är det som att alla plötsligt tappar upp badkaret med vattenreserver.
Ja.
Var tredje år så kommer det en sån... Man måste ha toapapper så räcker. Och sen så... det verkar vara bara någon sån... jag vet inte... psykologiskt verkar det funka att då och då göra en sån stötinsats för köpa ett primuskök eller
vevradio.
En ihopfällbar dunk.
Ja, så mycket. Men jag blev irriterad just på att man inte förstår att det här är en form av när den här konferensen i Sälen handlar ju bara om säkerhetsläget.
Ja, precis.
Så det är klart att man upprepar kring vart vi befinner oss idag. Och där, vi har ju varit i samma situation sedan i två och ett halvt år tillbaka.
Ja, eller hur? Den trappas väl i och för sig inte ner, det kan jag ge dem. Det är väl synd. Men egentligen så... snart är de hemma från Sälen och då är allt lugnt igen.
Men Ulf Kristersson hade ju en helt ny retorik som jag inte hört förut.
Den här stränga?
Nej, för...
Eller den här, vad ska man säga?
Men för han säger, jag läste det...
Som att de berättade för barnen att de ska skiljas. Han hade det tonfallet att så här, nu är det allvar, jag har något hemskt att berätta här, nu måste vi... Nu kommer det vara lite jobbigt ett tag här, ungar.
Men det är för det bästa.
Det är precis.
Handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling.
När man blir svensk medborgare så är det ingen liten formell sak. Det är en mycket stor sak. Man knyter lojalitetsband med ett land som ytterst betyder att du också måste kunna göra värnplikt och försvara det här landet. Man försvarar Sveriges demokrati, vår frihet och vårt styrelseskick. Vill man inte det så ska man inte vara en svensk medborgare.
Jag kände ju, och jag tror att många som jag kände så här, oj, oj då, jaha.
Man har aldrig hört den här vinkeln innan.
Måste jag göra det? Det är jag inte säker på att jag vill, kände jag. Är det verkligen så?
Men jag tycker, för att man har ju också nu under kriget just med i Gaza, som har också förväntat sig att det kommer väldigt mycket flyktingar.
Mm.
Och inte bara med Gaza, utan vi får ju flyktingar från liksom Nordafrika, och det kommer ju väldigt mycket människor som vill bo i Sverige.
Men fortfarande, det är ju absoluta merparten ekonomiska, det som kallas ekonomiska flyktingar, eller liksom, vad ska man säga, människor som söker lyckan någon annanstans i världen.
Ja.
Säkert med goda skäl.
Men man förstår det.
Mm.
Och Tyskland har ju jobbat väldigt hårt med att bli mer oattraktiva för att ta sig dit. Och den här vinkeln,
Sverige med för mig, så, eller hur?
Ja, absolut. Mm. Men, och det här är också en ny nivå av att göra sig oattraktiv.
Just ja.
Nej, men att kommer ni hit,
du kan bli kanonmat om du kommer. Ja, det är ju faktiskt en sant. Det har jag inte tänkt på.
Nej.
Det är liksom en kommunikation utåt också.
Ja, att ska du vara i vårt land och medborgarskap, så är inte det ett bra pass för att kunna resa runt.
Just det.
Utan du kommer behöva dö för ditt land.
Mm. Precis.
Jag gillade det. Det är hårt, men jag tyckte att det var viktigt sagt.
Mm.
Och då läste jag...
Måste jag skaffa ett till pass då?
Men då läste jag om en idiot på Threads. Vet du vem Inti Chavez Perez är?
Det klingar lite bekant.
Jag tror han jobbar inom så här sexualundervisningsfrågor.
Okej.
Vissa tror jag vet vem man är, lite så här, men Twitter, stått upp för mycket rättigheter och
från, ja,
rättigheter. Och han skriver då så här efter han har läst vad Ulf Kristersson säger: jag är invandrare, jag är inte beredd för att offra mitt liv för Sverige när rasister styr Sverige. Det är ett rationellt beslut som visar att jag värdesätter mig själv och vill bli respekterad. Sorry alla som saknar ryggrag för att stå upp mot rasism. Ni som ni sår får ni skörda.
Nej, jag saknar inte ryggrad. För att stå upp mot rasism. Jag saknar ryggrad för att stå upp för landets gränser.
Men så får man inte tänka. Men det här, det jag blir så irriterad över att det bubblar det. Han tror att han ska försvara SD. Det är som att någon frågar så här,
ja, just det.
Vill du ta ett vapen och behöva dö för SD?
Mm. Som att det är liksom lite så här, som fotbollshuliganism. Liksom, att man måste verkligen tro på laget. Att de är liksom vårt spelarna vi hejar på. Och att det är politikerna som vi gör en tjänst om vi försvarar Sverige.
Exakt, då har man inte fattat någonting.
Nej, då har man kanske inte förstått så jättemycket ur sig.
Alltså Sverige är ju Sverige oavsett vilken regering vi har.
Ja.
Så, dumma människor.
Å andra sidan, på ett sätt så, alltså det är ju regeringar som förklarar krig emot varandra. Det är ju inte folk.
Nej, men
på
ska
ett
man...
sätt har han rätt, jag ändrar mig. På ett sätt har han, så blir det ju. Alltså det är ju trots, det har ju inte varit, vad ska man säga, folket har inte valt NATO. Folket har inte,
fast folk hade valt NATO.
Det är inte som att vi kommer ha en folkomröstning då som är så här, okej, hur ska vi göra nu guys? Utan det kommer ju vara de som bestämmer vad vi ska göra.
Ja, helt fantastiskt. Titta på EMU, katastrof. Men jag tänker så här att, och först och främst så styr inte SD i vårt land.
Nej,
bara det är en väldigt så där, en dum kommentar.
Ja. Nej, men det är så här, alltså precis, han, det är ju fel egentligen allt han säger. Men jag håller
inte
med
barnsligt?
Om att,
så här, om det inte är rätt person som styr, då flyr jag härifrån.
Ja, men precis. Ja. Men det är ju en lite, alltså jag, på ett sätt är det ändå så här, jag fattar tanken, för det är ju en skrämmande tanke att dels att det är så fruktansvärt länge sedan Sverige var i krig, och det är så fruktansvärt länge sedan på att Europa var i krig också, och att, att det är så många osäkerhetsvariabler, att det är så här, och dessutom så här, hur ska de, den här regeringen som fortfarande trots allt är ganska ny, hur skulle den reagera i ett krig? Det är, eller så är det liksom på en invasion, det är ju en väldigt bra fråga, och det är ju, det vet vi ju inte. Jag saknar den gamla neutraliteten, vad händer med den?
Ja, nej, jag tycker att viktigt att påminna våra medborgare vilken tid vi lever i. Jag tycker ändå det.
Ja. Du, det finns ju politiker på andra sidan Atlanten också.
Ja.
Våra då egentligen nu, inte överbefälhavare, vad säger man? Chefer.
Mm.
De som ska bestämma hur det ska gå för oss. Oss. Du menar, små NATO-pluttar.
Du menar premiärvalet?
Primärval.
Primär, inte att det är en premiär. Fast det är ju en premiär.
Det är en premiär för primärvalen typ nu, tror jag.
Ja, den börjar på den 15.
Mm.
Och inga svenskar tycker ju att det här är jättespännande.
Gör de inte?
Men jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att vi tycker nog att det är mer intressant, och våra poddlyssnare tycker att det är mer intressant.
Ja, för det är ändå kul. Det tråkiga är väl att vi har just gjort den här omgången förut, känns det som.
Mm.
Alltså det...
det kommer vara ju samma... Det kommer, efter när primärvalen är klara så kommer vi stå med samma kandidater som vi stod
precis,
förra gången.
Antagligen.
Tror jag.
Antagligen.
Mm.
Mm. Precis, för Donald Trump har ju nu vad de kallar en double digit lead. Alltså, det ser väldigt bra ut.
Ja, 60%.
Ja, precis.
Och, nej, förlåt. Ja, precis. Av ja. Att bli den som ska kandidera för republikanerna.
Precis, ja. Och han kommer då antagligen väljas till presidentkandidat. Nu då i mars brukar det bli klart. Det är inte alltid det blir klart. Men efter den här Super Tuesday som jag tror det är där i mars. Så samtidigt då som han ska åtalas, han liksom åtalar i federal court på två olika ställen som är strax efter, tror jag.
Mm.
Eller det beräknas bli strax efter. Vilket då, det kan helt enkelt bli så att han blir vald till både presidentkandidat och döms för att ha...
En bokföringsbrott.
Ja, men den här uppviglingsgrejen också, så det som har med 6 januari att göra, det kommer också vara då, tror jag. Så att, och då vet man, alltså, det finns ju mycket osäkerhet fortfarande, men antagligen så blir han presidentkandidat, och antagligen pågår de här rättsprocesserna då samtidigt som kampanjen sen då.
Men det är ju mycket snack om, absolut, det är unikt att vi har rättsprocesser samtidigt, men i det stora hela, när man lyssnar på experter, så förstår man att det har väldigt lite med saken att göra ändå.
Mm.
Att det är ingenting som faktiskt kommer att påverka på riktigt, oavsett om han blir dömd eller inte.
Nej, det kommer inte sänka honom.
Nej. Alltså,
eller så här, Donald Trumps retorik är ju spunnen kring de här rättegångarna, för de är i nyheterna hela tiden. Det är liksom folk vet om dem, och de fortsätter ju också hela tiden. Alltså, fortsätter liksom på obestämd tid, känns det som.
Mm.
Så att han, det han säger då, som ju är liksom ett ganska starkt budskap, det verkar liksom uppenbarligen gå hem, det är ju att de här människorna, den här liksom politiska eliten, de i Washington och så vidare, de vill tysta mig för att de vill tysta er. Jag är den enda som är på er sida och därför vill de ha bort mig. Och de tar till alla fula medel ni kan tänka er. Och...
Men det är också därför som han hoppas på att de väljer rättegången som har just med bokföringsbrott att göra, framför att han har tystat någon som han har haft sex med. För bokföringsbrottet är ju vad folk tycker, inte lika illa.
Nej.
Så när den processen kommer att ske då, förhoppningsvis först enligt honom, så kommer ju såklart media och demokraterna tokattackera honom.
Och där ja, kan men det han... verkar ju som sagt ha motsatt väck.
Ja, för det är ju lättare för honom att säga precis som du sa när det handlar om bokföring.
Mm.
För det är en sån liten grej som blir så stort i media enligt honom, att de verkligen försöker tysta honom för den här, i hans värld, lilla grejen.
Mm.
Men skulle det första rättegången handla om det här sexköpet, då är det lite jobbigare att bara så här förminska.
Ja, precis. Fast samtidigt så här, alltså det är någonting med, alltså ju fler åtal det är, eller fall det är, desto bättre i hans case egentligen, alltså Trumps case, för att då ser det ju ut verkligen som att de just verkligen hugger på vad som helst, att det är verkligen en konspiration. De har liksom gått ihop och liksom går igenom fåniga grejer i hans siffror, går igenom hitta något opolitligt vittne som säger det här och kör på det och så att det är ju på ett sätt, desto fler grejer desto starkare story. Och det är väl också, alltså, det är väl lite sant. De försöker ju sänka honom.
Det är väl det starkaste argument just nu.
Det är ju politiska mål. De hade ju inte, det här hade ju inte varit en grej om han inte hade varit presidentkandidat. Liksom.
Nej.
Så att som alltid tycker jag så är ju, alltså Donald Trump är ju väldigt intressant att följa. Det måste man ju säga. Liksom. Men det konstiga är kanske ändå i allt det här. Det konstiga är ju att det går så fruktansvärt dåligt för Joe Biden samtidigt.
Mm.
För att alla minns det här, blir påminda om det.
Du menar dåligt för att han ska bli representant för Demokraterna eller generellt, tror du, i slutvalet?
Generellt, liksom att hans stöd är väldigt lågt. Mm. Och att Demokraternas stöd är lågt, men att också förtroendet för honom är väldigt lågt. Och sådär. För att han är ju då, dels folk gillade inte det här kaoset som var hela tiden med Donald Trump. Och dessutom, alltså Joe Biden är inte åtalad för någonting. Den här liksom ändå ganska lugna, lite mekaniska, inte jättekarismatiska och lite sluddriga och ganska överåriga. Men ändå, han är liksom den kandidat som valdes. Och har inte ett väpnat uppror att släpa på och har dessutom en ganska, det är hyfsad ekonomi och så vidare. Så att, men det går fruktansvärt dåligt för Joe Biden. Det ser ut som att han kommer vinna nomineringen. Han har inga liksom riktigt tydliga utmanare inom partiet. Men däremot så ser det ut som att han kommer förlora valet. Och hur kan det gå så här, Bella?
Men för mig är det jättekonstigt. För att valet, jag tror också att det blir liksom Trump mot Joe Biden. Och där har det verkligen blivit mer extremt någonsin. För att Trump måste ju vässa sin retorik ännu mer galet. Hela tiden så måste det här provokativa bli ännu mer provocerande.
Mm, mm.
Så vi kommer ha en ännu mer galen man. Vad var det han sa? Han sa att just att invandrare förgiftar blodet i vårt land.
Ja, ah, det är väldigt...
blir mer och mer extremt.
Mm, mm,
det Biden har, som är väldigt starkt kort, det är precis som du säger, att han har ju verkligen fått USA tagits igenom en extremt komplicerad period, som covid till exempel, och sen när ekonomin blev skakig.
Mm.
Under den här tiden, förutom att han lyckades skjutsa in en massa pengar i ett land som går i kris.
Mm.
Absolut, inflationen steg lite grann, men å andra sidan så togs USA mycket bättre igenom det här än vad många andra länder gjorde.
Ja, men många trodde också, precis.
Exakt, och under tiden så har han också liksom sått för framtiden. Han har investerat jättemycket pengar i infrastruktur, i bidrag till folk som inte har pengar, i skola. Och
strösslat ut liksom pengar över
investerat
landet.
Investerat
i pengar. Viss skuldsättning också. Men,
men vi hamnar alltid i samma situation. Det är alltid en politiker eller ett parti som då återigen sår för framtiden. Han har en track record på att han kan ta landet i krissituationer mot en person som inte har en egen politik men som blir arg. Mm. Alltså det är alltid en upprepas, alltid i världen över.
Men alltså nu måste jag ändå så här. Ja, men vet inte folk. För att så här, det går jättedåligt för Biden. För att hans kampanj, den är så fruktansvärt dålig. Den är så dålig.
Det enda jag vet från hans kampanj är att han säger, vill ni ha mer frihet eller mindre frihet?
Ja, nej men den är så dålig så att jag undrar om hans kampanjmänniskor liksom någonsin träffat en människa.
Berätta om den.
De brände 40 miljoner på att köra en kampanjfilm.
Dollar.
Som lät så här.
Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy.
This shouldn't be a red or blue issue.
To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it.
Och det är väl inget superfel på det här. Den sänkte dock siffrorna. men det här är alltså Joe Biden, han går till val på sitt legacy. Och han säger alltså så här: kolla vad bra allt är. Tack vare mig.
Mm.
Är ni inte glada? Ser ni inte omkring och är tacksamma över att allt funkar så bra och ekonomin hit och dit? Och det är liksom...
Du får aldrig klappa dig själv på axeln och säga hur bra det blev.
Har de inte någonsin haft att göra med mänsklig psykologi?
Nej.
Det är lite som att liksom dyka upp på julafton och slå ut med armarna och bara säga, ja, här, presenten är här. Det är jag ännu ett år med mig. Varsågoda allihopa. Och det, tyvärr så är det inte så människor funkar. Människor är inte nöjda när de ser sig omkring.
Nej, men det är likadant på bröllop när någon säger... Ja. Nej, men som när någon säger så här. Många säger att jag inte är en bra talare. Men jag är en bra talare.
Alltså ett sånt, så börjar man inte tala.
Jag har hört det på riktigt. Ja. En sån person gillar man inte.
Nej, precis. Och det är inte bara att det finns något självgott i det. Liksom. Men det är också så att människans hjärna funkar så att om vägen, även om vägen är liksom jättefin, om det är ett hål i den, då är det hålet man tittar på. Mm. Alltså, även om de borde vara tacksamma, så är de inte det. Människor funkar inte så. Alltså, även den mest liksom lyckligt lottade frun vill ha ett paket på julafton. Mm. Det är så det ser ut.
Men då borde han istället säga, som jag tycker ändå en borgerliga partierna är bra på: vi har gjort det här genom året. Att man verkligen radar upp konkret hur man har gjort. Men de här grejerna behöver vi göra och vi behöver jobba på de här mer.
Ja.
Det är ju den perfekta retoriken.
Ja, fast det är ingen historia. Det är ingen, den väcker liksom inga känslor mer än så här, jaha.
Jag förstår.
Så alltså det är lite som att gå till tandläkaren, man går därifrån och har inga hål. Det är inte som att man voltar. Alltså det är lite så här, ha, okej, ja. Det är inget att berätta. Det är inget att ringa hem om.
Nej.
Det finns ingen fiende. Det finns ingen hjälte. Det är bara lite så här, någon har inte misslyckats nyligen, okej.
Så då är det bättre att ha någon som Trump, som du säger, målar upp berättelsen.
Han, precis, där finns det en saga. Det finns en saga, det finns motståndare, det finns kriser, det finns en utveckling och det finns ett berg att ta sig över.
Mm.
Och
jag är er röst.
Mm, precis. Och sen det finns de demokrater som försöker knuffa Joe Biden lite i den, där man tycker att det finns en saga, där det finns känslor inblandade, där det finns många som skulle kunna springa över partigränsen för att den frågan är så viktig för många. Och det är ju då abort, tyvärr.
Mm.
Och då är det så att...
Och även kanske stöd med krig från i Europa.
Ja, det hatar de. Jag hatar dem jättemycket.
Ja. Kanske även demokraterna.
Ja, det är 65% av amerikanska folket är bara så ut ur Ukraina. Men, men och det är ju då det här med abortfrågan. Att det hade kanske kunnat vara någonting att gå till val på. Ingen jätte, kanske vad ska man säga, det är inte så positivt budskap kanske. Men det går heller inte riktigt eftersom Joe Biden är en 81-årig katolik.
Nej, det blir inte
trovärdigt. Tyvärr.
Men sen så tror jag också det här, själva den kärnfrågan blir: ska kvinnan få välja eller ska man döda ett liv? Alltså, det är väldigt svårt att argumentera. Det är likadant när jag som moderat argumenterar mot någon som röstar rött och säger att men vi är de goda, Isabella. Du är den elaka som samarbetar med SD. Det är precis samma sak. Ja. Du kan inte ta diskussionen kring att döda ett liv.
Nej, nej. Och just på den punkten är jag med honom. Men jag går...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag läste en artikel i Expressen Kultur av Tali da Silva.
Vet jag inte vem det är.
Mm. Den hade rubriken Barnmusiken behöver sluta fjäska för vuxna.
Barnmusiken?
Barnmusiken.
Okej.
Okay. Ja, det här var inte en fråga som jag var så medveten om att den debatterades. Behöver den sluta fjäska? Har den fjäskat?
Den där som poppar upp i huvudet är ju typ babblarna. Men det kanske inte är det de syftar på.
Nej, det tror inte det.
Nej.
Alltså, jag hade lite missat det. Det att om någons sexåring tar över Spotify när föräldrarna har middagsbjudning, liksom, att alla blev jätteglada då. Att det var så bra anpassat musik efter vuxna. Jag hade liksom missat det. Men så är det ju ofta liksom att en trend hinner ju inte riktigt. Nu för tiden hinner ju en trend sällan liksom bli en trend innan den slås ner.
Mm. Utan det går för fort.
Ja, precis.
Vilka subtrender överallt.
Precis. Men tydligen finns det då en trend som är kanske bra barnmusik då. Det står så här. Måste nutida barnmusik vuxenanpassat för att få lov att ges ut? Frågetecken. Pressmeddelanden med föräldrafjäskiga formuleringar duggar tätt. Det är musik för både barn och vuxna och barnmusik som även lär tilltala vuxna. Det man lärt sig av dessa pressmeddelanden är att musiken de försöker sälja in gör allt för att flirta in sig hos en vuxen kulturell medelklass. Tyvärr på barnens bekostnad.
Okej. Okay.
Det finns alltså då barnmusik tydligen som du och jag inte hade hört talas om. Men som försöker vara lite bra. Jag tror att det är det de säger.
Pratar vi typ Samir och Viktor och Sean Banan? Alltså det är den typen av barnmusik.
Det var något som hette Systrarna Adbåge. Det fanns något jazzband som gjorde lite barniga låtar om djur. Alltså som helt enkelt, det försöker vara... Alltså jag tror
det är mer vuxen, vuxna som gör musik till barn.
Ja, ja. Och det brukar det vara.
Ja, men precis. Ja, men, ja.
Precis, det är vuxen. Det är det, precis. Men jag tror, det jag hör är att det här är lite fin kultur för barn.
Ja.
Och det är lite som, alltså den här artikeln är då lite som att Expressens, kanske Expressens operakritiker, som väl är Gunilla Broders, att hon skulle recensera så här Parsifal på operan. Och så skulle repliken vara så här, ja det är ju inte hoja.
Nej, nej.
Försöker ni göra er viktiga eller? Alltså, det är lite roligt liksom att just en kultursida, att man tänker på det här sättet.
Det här är jätteroligt.
Alltså som att man skulle recensera en diktsamling så som man kommer ut och säger, jaha, hur är målgruppsanpassningen på det här då? Hur ska det här slå brett hade ni tänkt er? Alltså hur är vädret uppe på de höga hästarna? Att man låter så.
Ja, det är jätteroligt. För egentligen, hon gör ju mer den breda massan.
Ja, ja, ja.
Än om hon jämför med någonting som väldigt få människor i finkulturen förstår, ja. Som till exempel operan då, om det är en ny
uppsättning. Men precis. Ja, jag tycker att det var lite konstigt liksom. För att, alltså, jag har märkt att det ekar, det här ekar av någonting som har med sättet man ser på barn att göra, tror jag, i Sverige. Jag har själv stött på det här, liksom, både på internet och i riktiga livet. Att man behandlar barn lite som att de vet allt. Jag vet inte om du håller med, men och det är ganska konstigt. Alltså, för barn vet ju nästan inget. Eller liksom, så här, barn vet ju, de har ju liksom instinkter, de vet vad som gör dem trygga. Vissa sådana grejer behöver man ju verkligen anpassa efter barnen, det är jag liksom helt för. Men just kultur vet inte barn så himla mycket om.
Nej.
Och ändå skulle jag ju säga att just så här, ta hänsyn till barns kultursmak, alltså det har blivit så extremt viktigt. Bland
men
många föräldrar.
Men är inte det jättebra då?
Ja, fast jag vet inte. Alltså, så här, jag har blivit... Det här är lite liksom personligt för mig. För jag har blivit ifrågasatt ganska många gånger liksom, av folk som anser att jag då inte visar tillräckligt mycket hänsyn för mina barns smak som de tänker sig finns. Liksom. Alltså sånt om till exempel, varför har dina barn vuxenkläder? Är det många som har frågat mig. Om de har kanske då en vanlig enfärgad ylletröja på sig. Och då är ju svaret alltså, från mig då. Alltså så här, jo, för att jag vet bättre. Alltså för att mina barn kan inget om material. De kan ingenting om vad som håller dem varm. De vet inte vad de är fina i. De vet inte vad som påverkar miljön. De vet inte vad saker kostar. De vet inte vad som håller. De vet inte vad som är jobbigt att tvätta. Och de har ingen smak.
Men jag vet varför det här har blivit en grej som man oroar sig för.
Ja.
Det är att man vill åt, alltså man är så rädd för att den här kulturen ska bli så kommersiell och nedkladdad av sånt som inte är kulturkultur. Alltså kulturen tjänar ju ändå på att kanske färre människor som har tillgång till den.
Ja, jag tänker så. Ja.
Nej, men det finns någon form av fint i att det är en hög tröskel in.
Ja, just det.
När kulturen då späs ut till en hel barngeneration.
Just det.
Så blir
man bjuder in hela medelklassen liksom.
Ja. Så finns det någon form av rädsla just kring att kulturen späds ut och att själva ramarna för vad som är kultur på något sätt blir liksom större och kladdigare.
Just det.
Jag tänker ju tvärtom att det bästa vi kan göra för samhället är att barnen förstår ens vad kultur är.
Ja, precis.
Om jag skulle fråga mina barn vad kultur är, de skulle svara att det är ett kulturhus på plattan.
Ja, just det.
Sen kommer de inte längre.
Nej, ja, men precis. Det, så jag tycker, det är såklart att det är, alltså, det är jättebra om det finns... jag kommer ihåg när de nya, eller vad ska man säga, nya Disney-filmerna började komma. Alltså de som är liksom lite för både för barn och för vuxna. Alltså det är ju otroligt. Ja, dels är det smart, liksom kommersiellt smart. Men det är också bra för att då kan man just se saker tillsammans och ha en gemensam upplevelse. Det är ju toppen. Och om det finns barnmusik som är liksom gjort för barn med referenser som de fattar och på ett språk de fattar och så. Men det är också så att jag liksom inte måste lämna huset för att det är så
dåligt.
Nej,
ja, exakt.
Så är väl det också toppen liksom.
Men på lördag så ska vi göra någonting som är verkligen det vi pratar om just nu. Jag, barnen och Paul ska på Leif och Billy på Skala teatern.
Vad kul.
Och Leif och Billy är ju då en humorserie som har gått på SVT jättelänge.
Ja, det är de som är lite så här, vad ska man säga? Vad ska man säga? Norrländska av sig. Ja. Är de ens norrländiga?
Ja, det är de. Typ lite
lantisar i alla fall.
Lantisar. Ja. Och det här är ju verkligen en serie som appellerar både till vuxna och barn. Så barnen, nu är mina barn på teater ganska ofta, men så barnen hamnar inne på Skalateatern. Jag tror inte att de flesta barnen är på en teater speciellt ofta.
Nej, precis. Och om de är det så är det oftast, förlåt, men skit.
Ja.
Alltså just för att alltså, rena såna här barngrejer är ofta alltså, en scam skulle jag säga. Att man får någon stackars släkting att betala 450 kronor biljetten och sen så är det liksom någon som hoppar runt i någon pälsig overall och ingen fattar någonting. Det är jättetråkigt. Alltså,
nej, men jag håller med. Och sen bara en sak som att sitta still, kanske inte Bill och Leif är så, men sitta still 45 minuter, paus 45 minuter. Bara så här små grejer som
man... Det är skitkul.
Kultur handlar ju också på något sätt tålamod.
Ja, precis. Mina barn var på operan och kollade på
Nötknäppa. Hur var den då?
Precis. Och den var ju också så när jag var barn. Jo, men den, alltså det är ju en barn... alltså det roligaste, och det är också kul att det är de... Dels är det just så här, upplevelse att bara lära sig hur man gör på en i ett scensammanhang liksom. Mm. Och de, operan är väldigt kul att de är barn till för att det är vackert. Alltså barnen tycker, alltså de har ju ett guldrum, barnen liksom svimmar ju. Så det är något, alltså de, men det är ju väldigt kul att man kan se orkesterriket. Och det är nästan det som barnen kanske gillar den mest. Alltså balletten är väl också kul också. Men att se så här någon spela en obo, det gör man ju inte så ofta annars. Nej. Liksom.
Men så journalisten var alltså kritisk mot det här?
Ja, precis. Att det är liksom...
Vad hade de för typiskt av argument då? Vad var hennes starkaste argument?
Nej, men jag tror att det är liksom att det är... Jo, men man tänker sig att barnen har sin egen smak och den ska de få ha. Och föräldrarna ska inte komma och pracka på dem någonting för att liksom, upprätthålla sitt eget liksom, medelklassiga samvete på något vis. Jag har läst massa sådana också om så här, stackars alla barn som har så här, barnrum som föräldrarna inrett med sin, efter sin smak. Gud vad tråkigt för dem att ha liksom, ja. För då menar man liksom att barnens smak, som jag vet inte, Spindelmannen, Lakan och Illrosa väggar, jag vet inte, att det är liksom föräldrarnas liksom egen statussträvan och ängslan som gör att man inte vill ha det. Men vet ni vad, det kan ju också vara så att välja en tapet eller en sänglampa eller så är helt svårt och att barn inte kan det.
Nej.
Alltså
nej, och det kanske inte är så harmoniskt att ha ett rum i Spiderman-färg.
Nej, men precis. Och de kanske ändrar sig en sekund senare, ja. För de kan inte planera heller.
Alltså, nej, men exakt.
Och de vet inte vad som blir fint. Och att det... Och sen kan man ju diskutera liksom... Man kan diskutera liksom min smak när jag klär på barnen mina ylletröjor eller så. Och visst kan man låta barnen så här öva på att välja. Alltså för det är ju att öva på att skaffa en smak och experimentera och sådär. Och det är väl bra. Men många föräldrar tror jag liksom överlåter smakomdömen till barnen. Alltså typ nästan från att de föds. Så man säger, men hon ville det. Så fick hon det. Alltså.
Hon ville ha bara rosa och rosett.
Ja, och jag tror att så här, en lärdom av den här stämningen, alltså som det är ju då att när man låter barnen välja, när det blir så man gör, så blir det väldigt, väldigt konformt. Mm. För att eftersom barnen inte kan, vet, har en smak, liksom övat på att se saker, så är det enda de har att gå på grupptryck. Mm. Eller vad alla andra har, vad de ser liksom. Och det är inte så himla brett. De har inte hunnit skaffa någon egen riktning utan alltså när mina föräldrar var små så berättade de att de hade en österrikare i sin klass. När de skulle vara finklädda så kom han i läderhosen liksom. Det finns ju inte längre liksom. Men nu när man ser en klass dagisbarn på stan, då har ju alla flickor prick likadana jättefula illrosa overaller liksom. Och så då är liksom antalet referenser, det är ju det man kan ge sitt barn. Man kan ge dem referenser för att utveckla en smak. Alltså man kan ha läderhosen, man kan ha illrosa, man kan ha en grå ylletröja som din mamma
sa. Och hon säger alltså att barn ska vara barn och vuxna ska vara vuxna.
Precis. Mm. Och så tänker man sig att barnen har någon slags djup inre liksom idé som ingen ska komma in och bråka med. Men det har de inte, utan de eller om de har det så vet de inte hur de ska få utlopp för dem, för de är barn.
Ja. Vet du vilken kombination av par som gör att man lever längst?
Alltså i en man och en kvinna ihop?
Ja.
Alltså jag tänker
inte levnadssätt eller ja. Jag vet inte,
alltså
för mycket ledtrådar.
Alltså vilken typ människotyper som går ihop bäst? Nej.
Nej, men det blir alldeles för svårt.
Okej. Okay.
Det man har sett med massa studier. Han heter Sven Drefal. Han är demograf på Stockholms universitet.
Mm-hmm.
Man har sett att kombinationen av en rik man
Okay.
Och en utbildad kvinna är den typen av konvention som lever längst.
Det låter väldigt sannolikt när du säger det. Ja.
Det är inte en rik man som lever med en troféfru.
Nej, just det.
Utan det man har sett är att det är ganska basic egentligen. Men en rik man har ju då pengar som frun får ta del av. Och frun är oftast den som gör inköp, mat, bestämmer lite så här hälsa, hur mycket familjen rör på sig.
Hon gör det som jag brukar kalla för livsadmin.
Ja.
Jag har liksom delat upp min att göra-lista i så här jobb. Liksom,
men vi sköter ju allt.
Ja, och sen, precis, men den största delen av listan är alltid livsadmin. Alltså, och det är vilka grejer man ska beställa. Ja, men inköp, just så här, planering. Ja.
Ja, för man har sett att en rik man och en troféfru som kanske bara var en modell som blev upplockad i Milano som inte kan så mycket, har inte samma livskunskap kring hur man ska ta hand om sin hälsa. För då är det ju liksom cigg och latte till lunch.
Ja, just det. Just det.
Ja.
Så det, min diet.
Men det man har sett är att en man lever längre ju yngre maka man har. Men okay. En kvinna lever inte längre hur mycket pengar. Alltså det är mannen som tjänar på det. Mannen behöver leva med någon yngre utbildad. För dels, man har sett att...
Det är det sant att man håller sig fräsch alltså av att ha en ung fader. Ja,
man har också sett studier då, där att en man som har gift sig med unga fru lever längre. Och då har man kommit fram till att har man en fru som är 7 till 9 år yngre...
Så det inser man... Jag är 9 och ett halvt år yngre.
Ja, då ska du få höra här.
Okay.
Då minskar det risken att dö i förtid med 11%.
Oh, nice.
Har man en fru yngre mellan 15 till 17 år yngre, jag är ju 23 år yngre, så minskar risken med 20%.
Du är utanför statistiken, eller
hur? Jag är utanför.
Men det är åt rätt håll, eller hur?
Ja.
Ja. För Paul.
Ja, exakt. För män lever längre när de har yngre fruar.
Men det här undrar man ju då, vad är orsak och verkan i detta? För det kan det vara så att det är de väldigt fräscha männen i de som lyckas haffa en yngre tjej.
De som har mer pengar.
Alltså de som är på dödsbädden kanske inte har lika lätt att dra till sig
om man inte
ung.
Träffar Anna Nicole Smith.
Precis.
Men man har också sett en jätte åt andra hållet. En kvinna som träffar en man som är yngre lever kortare.
Aj då. Dåliga nyheter för alla svenska kvinnliga programledare. Okej. Okay.
Och där har då...
Men återigen, orsak och verkan. Det måste ju vara...
För forskaren själv har svårt att svara på det här.
Ja, han har bara observerat ett samband.
Ja.
Inte... en kausalitet.
Nej. Exakt.
Nej,
vad tror vi gör att en kvinna lever kortare än hon lever med en ung man?
Det var ju lite konstigt.
Kan det vara att hon...
Kan
det vara så här att en man som lever med en ung tjej känner sig yngre, medan en kvinna som lever med en ung kille känner sig ganska snabbt äldre?
Ja, precis, för det jag tänker att det borde ju vara så att jag tror att det är livsfarligt att pensionera sig. Jag vill aldrig göra det.
Nej.
Eller hur?
Nej, men det är ju steg ett till att
precis, det är
då
man börjar dö. Ja. Och jag tror att ha unga kompisar eller liksom bra kontakt med vad som yngre människor generellt, och sett om det är kanske jättebra kontakt med sina barn och barnbarn eller en yngre fru, att det är liksom att få in människor med energi eller fortfarande jobba så att man just träffar så här yngre, snabbare människor varje dag, att det gör att energin hålls uppe, så tror jag att det fungerar. Så att det är inte så konstigt.
Nej.
Men frågan är varför det inte skulle vara så för kvinnor. Att om de omger sig med yngre människor.
Yngre män, att de lever med en ung
lever
man.
Med en yngre man. Varför det inte skulle injicera energi i dem då?
Nej, men jag tror att...
Det är som en slang som bara suger ut energi.
Jag tror att det blir som kvinna då. Vi säger att hon är 45 och träffar... Eller vi måste vara äldre då. 55 träffar någon som är 30. Att hon känner sig äldre. Hon får inte känslan av att du är ung. Utan
är det ett slappt val? Liksom?
Nej, men jag tror snarare att hon ser
att
sin...
Jag tar den här killen.
Nej, men hon ser sin vitala liksom, man, du tränar, nu tar jag till extremen. Liksom, härligt långt hår, sixpack, ut och surfar.
Du tänkte att det är det hon är ihop med?
Ja, men toyboy, någon på Joe and Juice. Och hon då börjar jämföra sig och tänker att men gud, jag är så långt ifrån det här. Och den känslan blir... Ja, men typ. Istället för att som kvinna att få känna sig som ett lammkött, just njuter ju vi mer av, tror jag.
Kanske, precis. Eller att man liksom... Jag försöker ändå tänka... Alltså, exemplet Camilla Läckberg ligger ju nära till hand. Ja. Hon är väl liksom ansiktet för en yngre man.
Mm.
Och hon har ju också...
Fast hon kommer ju inte dö snabbare på grund av honom.
Kommer inte dö snabbare?
Nej, absolut inte. Nej, där har vi... Där, hon, deras fall
det gäller inte.
Nej, jag har träffat dem så mycket,
okay.
Fantastiska.
Jag tänkte ändå på hennes sommarbröd som ju var väldigt så här... Alltså att hon berättade att så här, nu kan jag egentligen slappna av och så. Alltså för att hon känner sig så trygg och bekväm i den här relationen.
Det är det som hon, inte stämmer.
Att hon slappnar av så mycket så att hon bara trillar ner i graven.
Nej. Hon gör det för att han är jättevettig. Men en kvinna som lever med 25 år yngre man kan aldrig slappna. För hon behöver ta sig till gymmet. Hon behöver gå på banta. Nej, men hon behöver hela tiden kontrollera att hon inte glider ifrån honom ännu mer. Jag tror att det är övertygad. Det är en stress av att hålla sig ung.
Ja, just det.
För du kommer ju se hans killkompisars flickvänner som är liksom 25 och struttar runt.
Ja.
Och så kommer hon måste anstränga sig mycket mer. Och det tror jag gör att det sliter på kroppen. Nu drar jag det jättelångt.
Ja, precis. Alltså att... precis, man skulle ju också kunna säga att det, du vet det argumentet, jag tror att det stämmer ganska mycket, att det är ganska jobbigt att leva utanför normen. Det här brukar ju liksom, vad ska man säga, kanske en transdebattör ofta säga att det är, liksom, det är därför transsexuella har så mycket ångest, för att det, liksom, det finns såna här små liksom mikroaggressioner mot dem, precis, och att man hela tiden, att det är liksom en stress att vara annorlunda. Och det tror jag stämmer. Alltså, inte för att, men alla vi som är annorlunda på något sätt, alltså att bara behöva förklara så här, det måste du också känna, tror jag. Alltså att inte följa normen, även om det är det lilla, så är ju det, ja, men på något sätt liksom någonting som skaver. Och att vara den typen av kvinna som har en yngre man, vilket fortfarande är liksom lite utanför normen. Det kanske stämmer, menar jag.
Ja, men kanske det här försvarandet kanske, ja, men blir en stress. Ja, gentemot någon som inte har det så. Någon som bara glider med.
Precis. Och jag tror ju att liksom, om det är någonting som det är bra att hålla sig aktiv och så, men stress är ju inte bra.
Nej.
Ångest är ju inte bra.
Nej.
Ångest får ju på riktigt ens hår att bli grått. På riktigt.
Ja. Verkligen. Nej, men du lever ju inte lika länge om du stressar
det. Nej, precis. Det kanske är det. Ja. Jag vet inte. Men vi som har en 9 år äldre man, för oss går det bra.
Det kommer gå jättebra för mig. Men det kommer gå bra för honom kvinnor. Framförallt
för honom, okej.
Ja. Vet du vad jag längtar efter?
Jag berätta.
När Vabari kommer.
Ja.
Så kan jag stoltsera med att mina barn aldrig är sjuka. Alltså jag är så nöjd. Nu har ju du mycket yngre barn än vad jag har. Men jag måste ändå, det är någonting med mina gener. Som jag är immun mot kräksjuka, jag har aldrig haft det.
När vi till och med suttit och spelat in i detta rum medan jag... Alltså jag spydde ju typ så fort vi kom ut.
Ja. Nej, men vissa, det är ju så.
Och du är helt avslappad.
Vissa har ju den genen.
Ja.
Men det finns en form av status och nöjdhet hos oss som har barn som är väldigt sällan sjuka. Men du har ju några barn. Nu har ju du ett yngsta, så det går inte att räkna med.
Mm.
Men Filo till exempel, inte hon alltid frisk?
Alltid frisk.
Ja.
Det är faktiskt sant.
Och alla har alltid sagt till mig så att det där kommer bita dig i... När jag hade dem hemma mycket så bara, ja, men det är ju därför de är friska. För att de inte går på förskolan. Men sen, när, så fort de börjar, då kommer de ta igen det. Då kommer de vara sjuka hela det året. Och så var de inte det.
Mm.
Och sen så här, när de börjar skolan, då kommer de, nej, så var de inte det. Men min yngsta, han hade faktiskt RS-virus för jul. Och var,
han är en bebis.
Men, precis, han är en bebis. Men det var... ja, det var ju provocerande sagt av dig, Isabella.
Men jag känner, man får ta de små vinsterna i livet som finns. Vad ser du fram emot?
Men det var, jag skrev faktiskt ner lite grejer. Jag tror ju väldigt mycket på det gamla Warren Buffett-knepet att skriva ner saker. Så det är ju tur att mitt jobb är att skriva ibland, känner jag. När jag är överens i mitt huvud. Men jag skrev faktiskt ner att jag ska... utnyttja alla mina privilegier. Jag tror, jag känner att det är...
Berätta.
Alltså, nu ska vi se.
Var ska jag börja?
Nej, men... För det finns ju... Jag tror många känner av det. Alltså, alla har ju... Nästan alla har ju någon typ av privilegier. Det ska mycket till för att inte ha något.
Ja, absolut. Mm. Det är ju relativt.
Och det har ju funnits en stämning... ändå i samhället, alltså inte för att folk inte utnyttjar det, men det har funnits en stämning av att det är någonting man ska skämmas lite för.
Mm.
Jag bestämde mig för ett tag sedan att nu har det skämts färdigt, nu ska det cashas in på varje grej, varenda liten medfödd talang, varenda litet varenda litet försprång som jag fått gratis, snubblat över, haft tur med, nu ska det mjölkas.
Perfekt. Du har ju från mitt håll.
Och det har inte blivit sämre för någon annan av det här, vill jag bara säga.
Nej.
Utan det har ju hittills varit en plusaffär för hela samhället.
När vi började vår podd för nästan snart ett år sedan, då pratade vi mycket om privilegier och hur fult det är.
Ja, precis. Det kanske har folk har fått annat att tänka på nu. Men jag tror att det ligger latent i någon slags så här, både, vad ska man säga, svensk mentalitet, klassisk svensk mentalitet liksom, i kombination med amerikanska liksom, modern identitetspolitik. Det har ju blivit någon slags cocktail som gör att många går runt och bara skäms hela dagarna.
Mm.
Och man behöver inte göra det här så mycket, det här är lite mellan oss nu. Men jag försöker att inte berätta det så högt eller ofta, så att säga. Men jag har verkligen slutat skämmas.
Mm.
Utåt sett, man kan väl fortfarande liksom hålla på med lite jantelag, för att det är väl så vi är mot varandra. Det är väl bra, inte för att häva sig.
Ibland.
Ja, men precis, ja. Det är någon slags artighetskod. Men annars så, så fort jag är ensam.
Då njuter du.
Vältra mig.
Men mitt största privilegie, det är att jag har möjlighet att få träffa väldigt mycket människor.
Mm,
det är väldigt få människor som jag kan mejla som inte skulle vilja ses på en kaffe eller lunch.
Ja.
I Stockholmsområde.
Mm.
Så det ska jag nyttja. Men det är inte utnyttja, för personen tjänar säkert precis. På det också. Träffa, slänga iväg...
Det är ingen rån, liksom.
Nej, suger åt någonting. Nej, men jag ska nyttja det och skriva till lite folk och fråga om de vill luncha. Mm, folk som har egna spännande karriärer eller tankar.
Mm, roligt.
Mm. Det är verkligen få som kan göra så.
Eller vem vet?
Vem vet?
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Terminen är igång. Är vi liksom i form nu?
Ja, det är vi.
Ovant idag, tyckte jag det känns som.
Och varje helg, vad kommer då?
Fina linjen.
Mm,
det gör det.
Jätteroligt.
Det gör det. Lyssna på det också. Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.